Vad känslig du är.
Har du hört det många gånger? Eller har du sagt det många gånger? Då kanske du är, eller känner någon som är, högkänslig. I den här podden ska jag ta reda på mer om vad det innebär. I avsnitt nummer 2 samtalar jag med Elin Lundberg. Hon är familjeterapeut och blivande psykoterapeut. Välkommen Elin.
Tack.
Hur skulle du presentera dig själv?
Jag är kvinna, jag är förälder, Uppsalabo. Och sen är jag också högkänslig, har jag insett sedan ungefär 2010. Mm. Och med ganska mycket gas, ganska mycket fart. Så jag är kanske inte högkänslig på det här sättet som många associerar med personlighetsdraget, utan jag har lite turbo i mig också.
Vad skulle du säga att många associerar med att vara högkänslig?
Ja, det beror väl på om man har, jag tror så här, de som har läst på och vet vad begreppet innebär och så, de tänker nog kanske på den största delen av högkänsliga, som ju är den grupp som också är lugna, lite försiktiga, mera introverta. Men 30% som har det här karaktärsdraget är mera extroverta och nyhetssökande, och jag är en av dem. Mm. Men sen tror jag för dem som aldrig hört begreppet, de associerar väl det kanske med att man är neurotisk, orolig, blyg, ja, det finns ju alla möjliga lite mer negativt kopplade eller färgade begrepp. Eller.
Men det är man inte då, menar du?
Man kan ju vara det, men själva begreppet, som det är ju ett amerikansk forskning och en amerikansk forskare som heter Elaine Aron som myntade det här begreppet för, nu är det nog snart 25 år sedan. Och det är ett neutralt faktum hur man processar stimuli, alltså yttre intryck eller inre intryck i hjärnan. Men när vi använder ordet känslig så associerar vi ju det kanske mer med någon värdering. Mm. Dels kan det vara en förmåga men också en sårbarhet. Då. Men egentligen är det ett neutralt faktum att hur hjärnan processar information, hur reaktionsbenägen hjärnan är att ta itu med olika intryck då. Mm.
Och när du kom på det för, ja, det är 7 år sedan då. Mm. Vad hände då?
Ja, att jag kom på det var för jag hade nog fött mitt tredje barn då, och vi fick 3 barn på 3,5 år, så det var ganska utmattande. Och jag hängde mycket och tittade och läste ett forum som heter Familjeliv. Det finns fortfarande tror jag. Mm. Och så snubblade jag, läste jag väl där över försiktiga barn och så, för äldsta pojken som var 3,5 var väldigt försiktig i nya situationer och avvaktande. Och både jag och hans pappa hade lite svårt att förstå det där. För vi är kanske mer framåt båda två. Och så snubblade jag över det här begreppet, beställde hem Elaine Arons bok som fanns på bibblan och läste den. Och egentligen i syfte att förstå honom, men jag kommer så väl ihåg det, för när jag läste den här boken så läste jag högt för min man hela tiden också. Och bara, men gud, det här handlar ju om mig. Mm. Jag är så här. Alltså det var en otroligt häftig upplevelse. Mm. Det var så jag kom i kontakt med begreppet, och då var det ju väldigt okänt i Sverige. Mm. Det har ju blivit mycket mer känt nu än vad det var då. Men
har du gjort några förändringar i ditt liv efter att du kom på det?
Ja, det har jag nog gjort, för jag säger, för det förändrade väl först tror jag både mig och min mans syn på vårt föräldraskap, eller på syn på vad vårt barn behövde. Hur vi behövde anpassa oss efter hans behov. Så där gjorde vi ju förändringar. Men kanske den stora förändringen för mig och som jag tror för många högkänsliga är en inre förändrad syn på sig själv. Att ja, jag är inte riktigt som majoriteten, jag funkar lite annorlunda. Jag lägger märke till mer detaljer, jag känner starkare känslor, jag uppfattar saker som inte andra uppfattar. Men jag är, det är inget konstigt, det är inget fel.
Mm.
Så det är nog mera en tankemässig skillnad än kanske så mycket beteendemässig förändring. Jag tror inte min omgivning märker något direkt, tror jag.
Vad är dina styrkor i HSP?
Jag jobbar ju med människor. Och då tror jag att en av mina styrkor där är att jag har lätt för att läsa av, känna av. Jag lägger märke till små detaljer i ansiktsmimik, kroppsspråk, röst. Så som ibland har betydelse och ibland har de ingen betydelse. Så sen vad jag gör med den informationen, det är ju inte säkert att jag behöver göra något. Men jag lägger märke till saker och jag tror att både kanske min familj och mina vänner och även mina klienter kan känna sig sedda av det. Att jag noterar och tar på allvar.
Mm.
Och det tror jag hänger ihop med min högkänslighet. Sen tror jag också i yrket att jag har nytta av att jag har en bra sprutt i mitt känsloliv, eller man ska säga. Jag har, vilket är lite typiskt högkänslig också, att är man arg så är man jättearg och är man glad så är man super, superglad. Mm. Vilket ju blir en superkraft, för det är ju nyfikenhet och glädje som driver oss framåt som människor, som får oss att lära oss nya saker, upptäcka nya saker, komma på nya idéer. Och där blir det ju som en superkraft att låta sig motiveras,
just det.
Engagera sig, ha ett driv, en nyfikenhet som jag tror mina klienter känner, att jag är genuint nyfiken, att jag lätt blir engagerad och så. Att jag känner att det är på riktigt.
Ja.
Hos mig så får man det som det är liksom.
Ja.
Blir jag glad så är jag glad och blir jag orolig så kommer de att se det.
Mm.
Och sen säger jag det också. Så.
Mm. Hur var det för dig som barn?
Alltså jag var väldigt... Jag har inte tänkt så jättemycket utifrån högkänsligheten som barn, utan mer att jag var född sent på året och jag var lite liten och kort. Och kände mig väl ofta så där lite annorlunda i den meningen kanske.
Mm.
Men då kunde jag inte reflektera över eller förstå att jag var lite annorlunda än de flesta andra. Det är ju mer som vuxen som jag har förstått det. Nej, jag vet faktiskt inte hur mycket... Eftersom jag är så ganska framåt och var det som liten också, så tycker jag inte att jag har haft något lidande direkt kopplat till min högkänslighet.
Nej.
Som barn, nej, det kan jag nog inte se. Möjligtvis att jag var lite kanske räddare än andra. Jag blev väldigt rädd när jag ramlade av hästen till exempel.
Mm.
Då blev jag jätterädd och fick ångest och sådär av det. Men jag har alltid haft en tendens, kanske både med hjälp av mina föräldrar och av egen maskin, att inte ge efter för olika rädslor. Så jag har ju känt mig rädd för en hel del saker, höjder och allt möjligt. Men jag har alltid gjort det ändå, jag har haft någon envishet liksom. Mm. Så jag slutade inte rida för att jag blev rädd, jag fortsatte i alla fall liksom. Ja. Och då tror jag inte, det har inte fått någon liksom negativ inverkan så vad jag kan tänka.
Mm. Har det påverkat dina livsval på något sätt, tror du, att du är högkänslig?
Ja, det däremot funderade jag över för ett tag sedan faktiskt, eller bara för någon vecka sedan, för vi hade ett arbete i skolan där vi skulle intervjua släktingar om vårt yrkesval, för jag går ju från att vara socionom och familjeterapeut till att bli legitimerad psykoterapeut med min utbildning. Så jag intervjuade mina föräldrar om mitt yrkesval. Och då påminde de mig om, eller min mamma påminde om att jag ville bli journalist. Och jag hade en kort period när jag jobbade på Radio Uppland som receptionist och programassistent. Men valde verkligen aktivt bort det, för att jag kände att det här, jag klarar inte det. Det är för stressigt, det är för hårt, tror jag att jag kände. Jag är för blödig liksom, jag är för känslosam, för lätt smittad av känslor. Så att jag var väl 20 år och bara nej, det där är inte min grej, det är för tufft på något sätt.
Vad skönt.
Ja, och jag har aldrig ångrat det, men däremot har jag på ett sätt tagit kontakt igen med de önskemålen i och med att jag som vuxen har skrivit en bok. Så på ett sätt så har jag ju ändå fått utlopp för mitt skrivande nu som 45-åring, när jag skrev en bok. Men jag är jätteglad att jag valde det här mer människovårdande yrket, där jag fortfarande får utlopp för den här nyfikenheten. Men jag behöver inte göra något skop eller
på andras lämna bekostnad. Ut
någon. Nej, inte på andras bekostnad, utan mitt jobb är att försöka hjälpa människor. Så där tror jag absolut min högkänslighet spelade roll, att jag insåg att det där passar inte mig.
Ska du skriva fler böcker?
Ja, men absolut. Det är bland det roligaste jag gjort, tror jag.
Ja.
Det har varit fruktansvärt roligt. Så det hoppas jag. Men du frågade om när jag var liten. Jag har nog brottats mer med min högkänslighet som vuxen, tror jag. I det här att i och med att jag är så nyfiken och så kreativ, får jag väl ändå säga. Jag hittar på nya idéer och kommer på saker och så. Så måste jag som vuxen och som socialarbetare tidigare i mitt liv hela tiden anstränga mig för att bromsa mig så att jag hinner med återhämtning.
Just det.
Och så att skriva nästa bok, det är mitt mantra 2018. En sak i taget, jag måste göra färdigt mina studier först.
Ja, jag tänkte på det. Med allt som du har på ditt CV så tänkte jag det. När vilar du?
Ja, men jag vilar en del, tycker jag, och jag kan ibland själv tycka att jag lever lite konstigt liv. För jag jobbar halvtid och pluggar halvtid och så har jag egen firma med terapiklienter. Och så har jag skrivit boken och håller föreläsningar och så. Så att jag har absolut för mycket nu. Men jag har en annan supertalang, och det är återhämtning och att vila. Så fort jag är hemma, om jag är hemma med familjen eller så, så tar jag alltid tupplur. Jag går väl aldrig och lägger mig efter 10. Jag prioriterar verkligen min sömn. Så att på det sättet så... jag är lite... Och det vet jag inte om det är typiskt högkänsligt kanske, men jag är av eller på. Så när jag är på så är jag jätteengagerad och i full gas. Och sen... Nej, ja, då är jag den lataste i hela världen.
Du har en knapp där.
Ja. Annars så kör jag ju rakt in i väggen om jag bara har på knappen igång.
Har du gjort det någon gång?
Ja, det har jag gjort. Blir mattat ut mig, eller man ska säga.
Hur kom du tillbaka?
Och det här var väldigt länge sedan, men jag gick i terapi. Gjorde jag. Och sen så på den tiden fick man vara sjukskriven. Det är lite annat nu, men jag fick vila mig. Och omvärdera gasen i mitt liv, så att säga. Lära mig att bromsa. Så att det är väl både inlärt och jag tycker om att vila, jag tycker om att läsa böcker och ligga i soffan och sådär. Så det har jag ju nytta av. Och sen har jag lärt mig att jag måste göra det. Jag måste ta tupplur. Jag måste sova när jag blir trött och sådär.
Just det.
Så det är både en strategi och en del av den jag är.
Du rekommenderar en bok på din hemsida som heter Hemligheten av Egil Linge och bland annat.
Ja.
Och den handlar om anknytningsteori.
Ja.
Och den boken har ju gett mig några aha-upplevelser om mig själv och om andra. Och du har ju också en föreläsning som du kallar för HSP och anknytning.
Ja.
Och det här är jag så nyfiken på. Berätta, vad handlar den om?
Om föreläsningen eller anknytning i allmänhet?
Nej, jag tänker om föreläsningen. Och just hur kopplar du anknytning till HSP?
Ja, alltså det är ju inte egentligen... Jag vågar inte säga att det är jag som gör den kopplingen, utan Elaine Aron då, som är grundkällan eller den som har forskat längst och mest och på olika sätt.
Okay. Just det, för hon har skrivit en bok som heter HSP och kärleken.
Ja, hon har skrivit flera böcker, men även i hennes liksom, grundbok om högkänslighet så tar ju hon upp, och hon ser i sin forskning att det ena delen är det vi har med oss medfött genetiskt, alltså karaktärsdraget HSP eller högkänslighet, eller att man är sensationssökande, extrovert, introvert, blåa ögon, bruna ögon, ja, medfödd del i oss. Men sen har det lika stor betydelse hur vi blir bemötta och hur vi har det i vår närmaste miljö. Och där kommer ju anknytningen in då som ett intressant tema, att det går inte att bara förklara en personlighet utifrån ett medfött karaktärsdrag, utan vi formas av våra upplevelser. Mm. Så inlärning egentligen.
Mm.
Så att ofta om man har ett lidande eller ett bekymmer i sitt liv så kan det vara väldigt lättnad att känna igen sig i högkänslighet, men det kanske inte är hela förklaringen, utan en annan del av lidandet kanske kommer av att man när man var liten inte fick riktigt det man behövde eller hade behövt så.
Mm.
Och det är, för anknytning är då det är bandet mellan förälder och, eller mellan barnet och de vuxna som ska ta hand om barnet, oftast föräldrar. Mm. Så hur vi har det de här första åren påverkar, det lär oss hur vi ska handskas med miljön. Och sen bär vi med oss den lärdomen som mönster eller som autopilot i hjärnan som drar igång.
Mm.
Så att vi ska bli mer effektiva liksom, när vi träffar andra människor och så. Och har vi haft det bra så får vi ju anknytningsmönster som funkar och som hjälper oss att vara nära andra. Men har vi haft det sämre så kan det bli så att våra de här inlärda mönstren inte längre funkar när vi är vuxna.
Mm.
Och då kan det påverka en väldigt mycket. Ibland mer än själva karaktärsdraget.
Mm. Okej, och det finns ingen speciell koppling där mellan något visst anknytningsmönster och HSP?
Nej, inte vad jag har kunnat se. Men jag vågar inte uttala mig över all forskning.
Mm.
Det hon har sett är att om man jämför högkänsliga som grupp, och det är ungefär 15-20% av befolkningen som har det här karaktärsdraget, och jämför man dem som grupp med övriga befolkningen, om vi kallar dem mer robusta, då kan man säga att högkänsliga som grupp mår sämre än vad de robusta gör. Men om man delar in de högkänsliga i två grupper, de som har en trygg anknytning och de som har en otrygg anknytning eller barndom. Hon beskriver i sina böcker bra eller mindre bra barndom då, men det är samma sak kan man säga. Då kan man plötsligt se att de som har högkänsliga som har haft en trygg barndom, de mår psykiskt bäst av alla människor. Då blir den här sensitiviteten en tillgång, en resurs. Att vara lyhörd, empatisk, klurig, fundera, kreativ. Kunna ta hand om och prata om känslor, reglera känslor och så vidare. Så det blir som en superkraft. Och många av de människorna med trygga högkänsliga då, jag har ofta ledande positioner, de är chefer, de är framgångsrika och så vidare. Hon också kunna se. Men den gruppen högkänsliga som har en otrygg anknytning då, de mår ju verkligen sämst av alla. Och där finns ett större psykiskt lidande. Så på gruppnivå blir det ändå då som en lite större tendens till ångest och depression och så hos gruppen högkänsliga.
Okay.
Även om det då absolut inte stämmer på alla.
Om man tillhör den här gruppen, en ja. HSP, P-person med otryggt anknytningsmönster.
Mm.
Vad ska man göra för att förflytta sig till den andra gruppen?
Ja, det är jättekul att du säger det, för det kan, man kan göra det.
Ja.
För det är svårt att möblera om hjärnan så att man inte längre är högkänslig. För det blir väldigt svårt, för vi föds liksom med den hjärna vi har i någon mening. Men när det gäller anknytningsmönster så är de inlärda. Och det betyder ju att man kan lära om. Och man kan få hjärnan att bygga nya vägar och börja fungera på ett annat sätt. Och det man kan se i forskning då är att det finns två sätt som är, vad ska man säga, vetenskapligt kontrollerade att det kan funka. Och det ena sättet är att man är ihop med eller omger sig med, men det ska nog helst vara en nära kärleksrelation, med en partner som är tryggt anknyten och som är trygg.
Mm.
Då kommer den här otrygga med tiden genom att få uppleva trygghet, lugn, prata om känslor, bli sedd, bekräftad och så. Kommer den med tiden att bli mer trygg.
Mm.
Så att hjärnan kommer att ändra sig efter den här trygga partnern, dens mönster. Så det kan ju vara den enklaste vägen att försöka hitta en partner som är trygg, som man kan lära av.
Mm.
Så.
Är inte det svårt, tänker jag, för en som har ett otryggt mönster att se i en blivande partner?
Jo, det kan vara lite trixigt.
Ja.
Det kan absolut vara lite trixigt för trygga personer. För, nu generaliserar jag, ska jag säga också, så här, bara för att det ska bli lätt att förstå. Men trygga personer rent allmänt, de gör två saker. De har kontakt med känslor och tankar samtidigt. Så att och då kan man också säga att de använder hela hjärnan samtidigt. De använder mittendelarna i hjärnan där känslorna sitter, väldigt enkelt beskrivet, samtidigt som de kan tänka om sina känslor. Och då kan det vara så att en otrygg person tittar på en sån här trygg och tycker att nej men oj vilken blödig, eller oj vad känslosamt, eller det här verkar inte helt stabilt, så för att man misstar förmågan att prata om känslor, känna och känslor med någon slags att man då är osäker och otrygg. Man tycker att det här är mer Clint Eastwood style, verkar trygg. Någon som är tystlåten och hummar och mumlar och verkar stark inom citationstecken. Så absolut så kan det vara så att man missar de här trygga. För att de på ytan inte ser superstabila ut. Det andra sättet som finns, som man har sett i forskning då, som fungerar, det är att gå i terapi.
Mm.
Då kan man, det man gör då kan man säga att man lånar ut, eller man lånar terapeutens trygghet under en period då när man själv erövrar nya sätt att relatera till andra och fundera och tänka kring sig själv och sina behov och så. Så att man får prova på ihop med terapeuten hur det är att uttrycka känslor, visa känslor, så. Men det är ju lite omständigare och ibland lite dyrare också att gå i terapi. Ibland, ofta får man ju betala det själv. En del kommuner, om man har barn, så på en del kommuner kan man få hjälp, så här familjebehandling och så. Men annars är ju det ett alternativ då, ifall man inte har en trygg partner, det är ju att gå och be om hjälp.
Mm.
Vilket ju också är ett tryggt, så som en trygg person gör, att man har förmåga att ganska ofta eller oftast hjälpa sig själv, men man har också förmåga att när man känner att man inte räcker till våga gå och be om hjälp.
Mm.
Så det är ju inte tecken på någon svaghet, utan det är ju ett coping-beteende eller en styrka att kunna be om hjälp när det behövs då. Och då kan man jobba med sig själv eller med paret. Så.
Spännande.
Mm.
Jag läste någonstans att är det 40% av Sveriges befolkning som har otrygg anknytning?
Ja, det är lite olika studier så, men man brukar säga att mellan 50-55-60% är trygga, och då blir ju ungefär 40% otrygga.
Och om man tänker, jag försöker räkna ut hur många otrygga högkänsliga det finns då. Men det är väl, då borde det ju vara 40% i princip av alla dem också då.
Ja. Mm. Ja, för det har hon kunnat se, att det är ingen skillnad. Det är inte fler otrygga bland högkänsliga.
Mm.
Men däremot så har hon kunnat se, Elaine under i sin forskning, att, att de som är otrygga ofta har ett större lidande.
Mm.
Än kanske robusta har, som det kanske inte tar lika hårt på.
Mm.
Så.
Just det. Du rekommenderar en annan bok också. Som heter Lev som du vill och inte som du lärt dig.
Ja.
Den har också gett mig några ha-upplevelser.
Ja, spännande.
Hur kom du in på schematerapi?
Ja, det är genom min utbildning. Mm. För jag utbildade mig för att bli legitimerad kognitiv beteendeterapeut, KBT. Men på den skola som jag läser så är man väldigt influerad av anknytningsteori. Och en... Då var det en man som heter, eller som heter, för han lever, som heter Jeffrey Young, som i USA, som för kanske, jag vet inte om det var 10 eller 20 år sedan, tyckte att anknytningsmönstren inte var tillräckligt på djupet förklarade de här idéerna som vi får med oss. Så han identifierade 18 olika scheman eller mönster som man kan bära med sig som sanningar om hur man själv fungerar och hur andra fungerar. Och de mönstren funkade antagligen och var nödvändiga när man var liten. Och så är det ju med anknytningsmönster också, att de är ett skydd för oss när vi är små. Men kan bli ett bekymmer som vuxna. Så schematerapin är en fördjupning av anknytningsteori helt enkelt.
Mm.
Och jag kom i kontakt med det via min, ja, där jag pluggar. Och vi får lära oss en hel del av det, och det är jättespännande också.
Mm. Använder du det i din yrkesutövning?
Ja, lite grann. För att där är också så där 2018, jag kan inte göra allt på en gång. Men vi har läst lite grann. Så ska man bli schematerapeut så måste man utbildas ännu mer. Men det står på min 2018-lista att då ska jag göra det. Men de som kommer till mig brukar ändå, de får fylla i formulär så att vi ändå kan titta tillsammans på vilka scheman var och en har. Så att man sen kan försöka ta en fight med schemat när det kommer. Att nej, det känns som det med Clint Eastwood. Att man kan känna det som att jag dumpar den där känslosamma personen. Och så går jag på Clintan istället. Men då, om man hinner identifiera. Nej men vänta nu. Nu är det min undvikande anknytning som talar. Eller min ängsliga anknytning. Jag ska göra så här istället. Så får man ju en chans att mer välja hur man vill göra.
Har du läst några böcker just gällande högkänsliga som har betytt mycket för dig för att förstå dig själv?
Ja, men den viktigaste tycker jag ju är Den högkänsliga människan av Elaine Aron. Det är den jag alltid brukar rekommendera.
Mm.
För jag tycker att den är... Det tycker jag är viktigt, att det baserar sig på forskning och kunskap.
Mm.
Och det gör hennes... bok. Så jag tycker väldigt mycket om den. Sen tycker jag hon är väldigt sympatisk som person också. Verkar, jag har ju aldrig träffat henne, men när jag läser henne. Så att även den boken hon har skrivit om barn brukar jag rekommendera ibland till alla föräldrar. För jag tycker hon är väldigt klok i sitt allmänna förhållningssätt gentemot barn. Mm. Inte bara högkänsliga barn. Så jag tycker om man ska bara läsa en bok om högkänslighet så tycker jag man ska gå direkt på källan och försöka läsa hennes böcker. Det är väl den jag skulle rekommendera. Sen jag har läst inte alla hennes böcker men flera av dem och tycker att de oftast är bra.
Mm.
Ibland kanske lite långrandiga och komplicerade hör jag att en del tycker. Men...
Har du sett filmen som hon
har gjort? Nej, det har jag inte gjort.
Nej. Inte jag heller.
Nej. Det får jag sätta på to-do-list också 2018.
Ja, precis. Nu har vi kommit till sista frågan. Vem tycker du att jag ska intervjua?
Oj. Om jag får önska helt fritt?
Ja, du får önska helt fritt.
Det finns ju många spännande. Men en som jag tror skulle vara intressant för högkänsliga, för att få den här kopplingen till hur hjärnan funkar, som ju i och för sig är bra för alla människor, men högkänsliga ofta väldigt nyfikna och vill förstå. Det hör ju till karaktärsdraget att man vill tänka efter innan man gör något. Så ofta fungerar det väldigt bra med kunskap för högkänsliga personer. De behöver liksom det. Och en person som jag tycker begripliggör hjärnan på ett så fantastiskt spännande och lättillgängligt sätt är en norrman, en norsk psykolog som heter Dag Nordanger.
Mm.
Han är traumaforskare. Och kunde du intervjua honom mer allmänt kanske om hjärnan? Och jag vet inte om man kan något om högkänslighet, men han är en riktigt duktig person på att förklara på ett enkelt sätt hur hjärnan funkar, vad som händer i hjärnan när vi blir stressade, överstimulerade, rädda och så vidare. Så det skulle verkligen vara en spännande intervju att lyssna på.
Ja, tack för tipset.
Tack. Varsågod.
Och tack så mycket för att du ville delta.
Tack själv.
Nästa avsnitt kommer om 2 veckor. Då får du lyssna till Maggan Hägglund som tillsammans med Doris Dahlin har skrivit Drunkna inte i dina känslor. Maggan har också skrivit Njutningsparadoxen och Är du en känsloätare? Jag tänker att det samtalet bland annat kommer att handla om hur vi högkänsliga förhåller oss till alkohol och mat och kanske lite grann om beroende också. HSP-podden finns på Facebook och Instagram och där kan du få kontakt med mig. Tack för att du har lyssnat.